Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Widson. Jag hoppas att du som lyssnar har haft en trevlig vecka och är redo för lite skräck. Denna berättelse har några liknelser med en film som tog hela världen med storm när den släpptes. Ringo, eller The Ring. Från 1998, om en VHS-film. Med en förbannelse. Men i denna berättelse är det inte bara ett VHS-band som det spökar i, utan flera. Min älskade pappa gick nyligen bort. Det var en fruktansvärt jobbig tid för både mig och min mamma. Sorgen var nära att ta koll på henne. Han var 75 när det hände. Och min mamma är nu 70 år gammal. Så hon är för gammal för att gå igenom hans saker på egen hand. Hon är även rullstolsburen. Och har inte kunnat gå sedan 62 års ålder. Som det enda barnet och hennes enda riktiga kontakt i omvärlden, förutom hemtjänsten, bestämde jag mig för att ta på mig uppgiften att sortera igenom min pappas gamla grejer. Det var ett större projekt än vad det låter som, eftersom mina föräldrar bott kvar i mitt barndomshem. Egentligen ville jag göra det. Tänkte att om jag får gå igenom hans saker skulle det kännas som att få vara nära honom. Ett hjälpmedel att bearbeta sorgen. Det var många dammiga flyttlådor, plastpåsar och massvis med papper i hans gamla skrivbord. Det var svårt att bestämma. Vad skulle kastas eller skänkas? Bli glömt för alltid? Och vad skulle behållas? Som ett minne av honom. Det låter kanske märkligt, men det var på ett sätt ganska häftigt att gå igenom det. Som att resa i tiden. Desto dammigare en låda var, ju äldre var innehållet. Flera saker var vintage. Gamla LP-skivor. Skjortor från tiden. Då han var en gänglig ung man. Små porslinsfigurer. Du vet de man aldrig fick leka med som barn. Men som såg så oerhört lockande ut när de stod där. I vitrinskåpet. När jag flyttat runt på sakerna. Stötte jag på en gammal koffert. Med ett lås på. Det var inte särskilt förvånande, eftersom mina föräldrar ibland kunde vara lite hemliga av sig. När jag kom in i rummet som barn så har jag ett starkt minne av att de plötsligt kunde byta samtalsämne och det såg ut som en allvarlig diskussion. Länge trodde jag att det handlade om en skilsmässa, men nu på senare år är jag inte lika säker. Granskande så tittade jag på låset. Det var gammalt och rostigt. Antagligen så skulle det ge vika efter ett rejält slag med en hammare. Jag kunde ha tagit mig tid och letat fram nyckeln. Men med all säkerhet hade min pappa gömt undan den på ett ställe där ingen någonsin skulle kunna tänka sig att leta. Om jag ska vara ärlig hade jag ingen energi för att ge mig ut på en skattjakt. Jag gick in i förrådet och letade fram min pappas gamla verktygslåda och greppade tag i den tyngsta hammaren med avsikt att slå sönder låset. Precis som jag trott. Så föll låset ner till golvet efter ett bestämt slag. Innehållet var ett dussin VHS-band ett fotoalbum, en klänning som min mamma förmodligen bar på 80-talet och en del annat skräp som muttrar, spikar och gamla batterier. Jag var väldigt intresserad av VHS-banden. Jag log för mig själv och skrattade till lite. Visst hade han alltid den där gamla videokameran med sig när jag satt och lekte eller från semestrar, från Öland, Danmark eller den gången vi var i Tyskland. Han sa alltid att han älskade att återuppleva sina bästa stunder i livet om och om igen. Jag la ner ett 10-tal band i en låda och bar dem raskt till den gamla tjock-tvn som fortfarande stod på min pappas kontor. Jag hade aldrig varit så glad att han inte lyssnat på mig när jag sa åt honom att slänga den gamla VHSen och skaffa en DVD istället. Men så var han ju fruktansvärt envis. Jag satte in den svarta kassetten och vände mitt fokus till tv-skärmens flimrande bild. När kamerans fokus ställt in sig så kunde jag se en yngre version av mig själv. 2 år gammal, som plaskade i en pöl i en park med mina små blå gummistövlar. Min mamma höll min hand och skrattade. Min pappa äggade upp mig och sa:
skutta, skutta och skutta. Oj. Plask.
Tårarna rann och jag log för mig själv medan jag spolade tillbaka bandet. Bara för att höra pappas röst igen.
Plask.
Den lät inte riktigt likadant. Mindre raspig och full av energi. Jag spolade tillbaka bandet ytterligare en gång och fokuserade blicken på vad som hände efter att jag hoppat i pölen. Runt 30 meter bort, nära skogssnåret, kunde en kvinna ses, vänd bort från kameran. Hon bara stod där. Det låter kanske inte så märkligt, men hennes yviga hår stod åt alla håll och klamrade sig fast i hennes utmärglade kropp. Huden var blek. Det enda som hon hade på sig var beige underkläder. Min pappa zoomade istället in på det stora leendet som min mamma bar på sina läppar. Och när han zoomade ut igen för att visa miljön runt omkring var kvinnan borta. Vad fan är det här? Muttrade jag för mig själv medan jag tryckte på eject-knappen för att ta ut bandet. Jag tittade på de olika kassetterna, läste etiketterna och fastnade för en med titeln Midsommar 1989. Just midsommar har alltid varit min favorithögtid. Jag satte in kassetten. Och när bilden anpassat sig möttes jag av ett ögonblick som jag svär att jag nästan minns. Det är jag och min farmor. Jag sitter i hennes knä och hon hjälper mig att äta köttbullar med ketchup. Det var min absoluta favoritmat vid den tidpunkten i livet. Jag minns att jag kunde äta hur många köttbullar som helst. Och det var viktigt att de skulle vara dränkta i ketchup. Det kändes på ett sätt rogivande att min pappa och farmor fick återförenas. Jag tittade på när hon torkade bort resten av köttbullarna och ketchupen från min mun, medan jag tuggade på för glatta livet, obrydd och tillfreds. Min pappa panorerade runt med kameran. Vidare till utsidan, där mina farföräldrars stora trädgård kunde synas. Det regnade, som vanligt på midsommar alltså. Troligtvis var det därför vi satt inne. Men de vuxna stod fortfarande ute och passade på grillen där flinta stekar vilade. Det idylliska livet. Mina farföräldrar verkade alltid ha det så perfekt. Det är förmodligen därför mina föräldrar strävade så hårt efter det också. När min pappa zoomade in mot uteplatsen så kom en känsla av obehag. Det här är fan omöjligt. Muttrade jag för mig själv medan jag lunkade fram och åter tryckte på tillbakaspolningsknappen. Just vid det tillfället när min blick tidigare vidgats tryckte jag på paus så att bilden frös. Hon var där igen. Ute i trädgården. Bara några meter från min farbror som stod och grillade. Men det märkliga var att ingen verkade reagera på att hon stod där med ryggen mot de andra. En flyktinstinkt infann sig. Jag tog fram bandet som låg närmast. Påskafton 1991. Jag stoppade hastigt in den och tryckte på play. Svetten började täcka mina handflator. Denna hemmafilm inleddes med att jag satt med ett stort påskägg och plockade bort skumbananer och nappar, godis jag inte gillade, på bordet. Medan min pappa skrattade varmt. Den här gången behövde jag inte ens leta efter den obehagliga kvinnan. Hon var precis utanför matsalsfönstret. Fortfarande vänd bort. Tillräckligt nära nu för att jag skulle kunna se att benen var genomblöta. Hennes armar böjda i en onaturlig vinkel. Handflatorna pressade mot glaset. Och fingrarna böjda på ett krampaktigt vis. Medan min mamma hjälpte mig att öppna ett chokladägg. Och Hampus, vår hund, sprang runt i cirklar och hoppades på rester. Så stod kvinnan bara där. Fortfarande frusen. Som en staty. Min andning blev snabbare. Och jag tog tag i bandet med etiketten. Julafton 1991. Jag tog ett djupt andetag och satte försiktigt in bandet i VHSen. Det såg ut som varje julafton hade gjort i huset under min barndom. Julgranen i hörnet av vardagsrummet. Paketen vilandes vid den. Jag kunde nästan känna doften av pepparkakor och lussekatter som vilade på vardagsrumsbordet. Jag tittade på när mitt tidigare jag öppnade en present. Det var ett leksakståg i trä. Och jag höll upp min nya leksak i fullständig eufori. Min mamma stod bredvid mig i sin rosa, luddiga kofta. Med hennes blonda hår, nyfriserat. Nu för tiden är det grått och står lite åt alla håll. Hon höll en kopp rykande kaffe i sin högerhand och ett nöjt leende på läpparna. Jag suckade till av lättnad när jag inte kunde se den hemska kvinnan. Plötsligt hoppade mitt hjärta till och andan fastnade i halsgropen. Där var hon. Jag såg henne igen. I hörnet precis bakom julgranen. Hon stod där. Ansiktet vänt från kameran. Bara 2 eller 3 meter ifrån mig den här gången. Hennes förlamande hållning blev en så obehaglig kontrast till firandet av julafton som pågick omkring henne. Jag kunde känna en ilska men även en sorg. Som i alla andra kassetter så hade hon inte rört på sig. Så chocken när hon vände sig om och jag såg hennes ansikte fick mig att ramla baklänges. Precis innan jag fick en skymt av hennes ansikte tryckte jag på eject-knappen så bestämt att jag nästan trodde att VHS:en skulle gå sönder. Det här kändes så fel, hemskt, hjärtskärande och ondskefullt på en och samma gång. Jag grävde igenom flyttlådan med filmerna i panik. Jag tänkte att det måste finnas ett svar någonstans. Vem är den här kvinnan? Varför är hon alltid med oss? Längst ner i lådan, skrivet med min mammas nätta handstil, fanns en kassett titulerad Emils födelse. Jag tog ett djupt andetag och satte försiktigt in den. Det första jag såg var min mamma som höll om mig. En skrikande bebis för den tiden. Insvept i en filt. De var hemma. Jag kände direkt igen badrummet. Det här måste vara efter att vi varit på BB. Efter några sekunder tog bandet slut. Jag tryckte på stoppknappen och spolade sedan tillbaka.
Johan, det är dags nu,
sa min mamma till kameran med ett varmt flin när bandet startade.
Vi ska äntligen få vår lilla pojke,
svarade min pappa med kameran i sin hand. Min mamma började gå upp för trappan. Jag kunde se hela hennes kropp och blev överraskad över hur smal hon var. Min mamma hade alltid sagt att det knappt märktes till vikten när hon var gravid med mig. Men hon såg lika smal ut som hon alltid varit. Min mamma öppnade dörren till badrummet långsamt. I badkaret låg en alltför bekant kvinna. Sjukligt blek. Hennes svarta hår täckte stora delar av ansiktet och kroppen var full av blåmärken. Allt hon hade på sig var en beige BH och matchande trosor. Näsan var lila och krokig. Läpparna spruckna och svullna. Hon stönade tyst av smärta. Armarna under hennes kropp i en onaturlig vinkel. Som om de fastnat där. Nästa sak som jag märkte var vattnet i badkaret. Färgat rosa av allt blod. Hon såg höggravid ut.
Emma, du vet vad som väntar dig,
sa min mamma till kvinnan som började snyfta och skaka på huvudet. Andningen var snabb. Det var av någon anledning helt omöjligt att titta bort. Mina ögon klistrade till skärmen. Mitt förnuft skrek åt mig att stänga av det jag bevittnade. Men jag kunde bara inte. Min pappa räckte över en kökskniv till mamma.
Var försiktig, Åsa,
sa han med nervös men samtidigt fokuserad stämma. Min mammas leende blev brett. Och ögonen nästan gnistrade av förväntansfullhet. Det skrämde mig.
Sluta oroa dig, Johan. Det är ju vårt barn där inne. Med oss som föräldrar. Kommer han att bli perfekt?
Sa hon samtidigt som kniven vilade i hennes hand. Kameran blev skakig. Skrik kunde höras. Min pappa hade satt på silvertejp över kvinnans mun. Och min mamma ställde sig närmare henne.
Jag vill bara passa på att tacka dig för det här, Emma. Och du vet att det här är det enda rätta. Vi kan ge pojken det liv han förtjänar. Ett som du aldrig någonsin skulle kunna ge honom.
Innan jag visste ordet av så började min mamma att sakta och metodiskt skära i kvinnans underliv. Det rosa badvattnet blev rött. Kvinnan skrek genom silvertejpen och vred sig av smärta.
Kan hon inte bara hålla käften?
Sa min mamma på ett hånande vis. Jag har aldrig sett så mycket blod i hela mitt liv.
Kvinnan fortsatte att gråta och skrek. Eller i alla fall försökte. Kniven skar igenom huden, som om det vore hett smör. Min mamma var så fokuserad på sin uppgift. Kvinnan kastade sig runt och försökte komma undan från badkaret. Blodet rann ner på golvet och min mamma tryckte ner henne. Rörelserna blev allt hastigare och mer desperata medan hon försökte komma därifrån. Min mamma slog henne i ansiktet.
Sluta! Försöker du skada barnet eller?
Min mamma öppnade försiktigt upp kvinnans mage. Hon började slå sitt huvud mot badkarskanten och hennes försök att kämpa emot blev efter ett tag mer dämpade.
Jag kan se honom,
sa min mamma lyriskt och rev upp det stora snittet med sina händer och greppade varsamt om ett barn. Blodet täckte hennes armar upp till armbågarna. I hennes famn fanns en liten pojke gråtandes.
Vi kom överens om Emil, va? Efter min farfar,
sa min pappa försiktigt.
Självklart, älskling,
svarade min mamma medan hon tvättade bort blodet från barnet vid handfatet. Hon svepte över en blå liten filt till den nyfödda versionen av mig själv.
Men vad ska vi göra med henne?
Frågade min pappa och riktade kameran mot kvinnan som kippade efter luft med magen uppsprätt. Min mamma tittade på henne med avsmak, helt utan sympati.
Nej, jag tycker inte hon ska behöva lida mer,
svarade vad jag alltid trott varit min mamma. Hon överlämnade den gråtande, nyfödda versionen av mig till min pappa och närmade sig kvinnan ytterligare och tryckte bestämt hennes huvud under vattnet med ansiktet nedåt. Kvinnan kämpade så gott som hon kunde, men på grund av blodförlust orkade hon inte och föll snabbt ner i sin vattengrav. Lämnad att drunkna i en pöl av sina egna kroppsvätskor. Min mamma tog tag i mig och gav min ömtåliga gässa en puss. Detta var scenen som bandet inletts med. Jag satt där en stund, min andning hastig och kroppen oförmögen att gå någonstans. Jag tittade på TV:ns svarta skärm för att se min egen reflektion. Jag såg blek ut och var inte längre ensam. Precis bakom mig stod den där kvinnan. Det svaga ljuset från bordslampan lyste upp hennes ansikte. Jag vände mig snabbt om, men ingen var där. Jag rusade upp till övervåningen så fort jag kunde för att sålla igenom kofferten ytterligare en gång. Jag öppnade upp fotoalbumet. De första bilderna som kunde ses var av min mamma som såg gravid ut och bilder på mig som spädbarn. Det fanns ett foto märkt med förlossningskurs där min mamma satt med flera andra gravida kvinnor. Jag vände sida. Det fanns en lock av mitt hår fasttejpat, troligtvis från min första hårklippning, och ett vitt papper med mitt fotavtryck på i svart. Jag vände blad igen och blev chockad över vad jag hittade. Det var två artiklar utklippta. Jag läste hastigt igenom dem. Gravid tonåring försvunnen utanför Mönsterås. Emma, 17 år, bosatt i Oskarshamn, är försvunnen sedan några dagar tillbaka.
Den unga kvinnan såg senast i ett försök att lyfta på E22 mellan Oskarshamn och Mönsterås den 3 september. Vid tidpunkten av försvinnandet ska hon ha varit gravid i 6:e månaden. Polisen vädjar om tips från allmänheten. Under artikeln fanns ett foto av den unga kvinnan. Det var som att se mina egna gröna ögon titta tillbaka på mig ifrån henne. Och samma lång, smala, krokiga näsa som jag alltid hatat. Hon hade mörkbrunt hår. Min mamma, eller kvinnan jag trott var min mamma, hade sagt till mig att jag varit så lik morfar. Honom träffade jag aldrig dock och såg heller inga bilder på, vilket jag tyckte var märkligt. Jag kände hur knuten i magen drogs åt och läste den andra artikeln, utklippt från tidningen. Rubriken löd: Ung kvinna hittad död. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i tonårsåldern, som varit försvunnen sedan september, hittat stöd i en sjö nära Mönsterås. Vi kan ännu inte utesluta brott. Det kan även röra sig om en olycka och utreds för tillfället, berättar poliskonstapel Torsten Henmark. Mitt hjärta hade aldrig slagit så hårt. Svetten rann ner från min panna. Flera frågor surrade runt i mitt sinne. Är den där kvinnan verkligen min mamma? Är mina föräldrar mördare? Ska jag ringa polisen? Allting kändes som en fruktansvärd feberdröm. Så långt ifrån det verkliga livet som man bara kan komma. Det var obegripligt. Kunde mina föräldrar vara såna monster? Plötsligt hörde jag hjulen från min mammas rullstol röra sig.
Det var aldrig meningen att du skulle se det här, Emil.
Jag vände mig om och där stod kvinnan, som jag kallat mamma i alla dessa år, vid dörrkarmen, upplyst av halvljuset. För mig var det fullständigt obegripligt hur hon tagit sig upp till övervåningen. Så vitt jag visste kunde hon inte stå, än mindre ta sig upp för en trappa själv. Och det värsta av allt, höll hon kniven från BOSen i sina händer med samma grymma leende. Det var De gömda VHS-banden, eller i sin originaltitel I found some videos from my childhood in my parents' attic, från subreddit-tråden No Sleep av Mrs_Steaks. Till nästa vecka besöker vi en stad jag själv levt i under 3 års tid, Karlstad, och en sägen om en huvudlös man. Efter detta så tar Sömlöspodden ett sommaruppehåll. Men det blir som vanligt ingen riktig semester för min del, då jag ska arbeta med min nya podd, Skadlig nyfikenhet, där experiment som gjorts mot människor och djur, långt ifrån etiska, kommer berättas. Det första avsnittet av denna podd är planerad att släppas någon gång under juni månad. Gå med i Sömlöspoddens Facebookgrupp eller följ mig på Instagram för att få de senaste nyheterna om det. Har du en berättelse som du skulle vilja få uppläst här i podden? Det går lika bra att vara anonym som att berätta ditt namn. Skicka då in till somlospodden@gmail.com. Sömlöspodden med ett O istället för ett Ö. Sömlöspodden är inspelad, översatt och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.